Du lyssnar till en utsändning från Emanuelförsamlingen som samlas till gudstjänst varje söndag och helgdag klockan 11 i Emanuelkyrkan. För information och kontaktuppgifter gå in på hemsidan emanuelforsamlingen.se.
I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Rena och Gud våra hjärtan och samveten så att din son när han kommer till oss i våra hjärtan finner en beredd boning. Genom samme din son Jesus Kristus vår Herre. Amen. I Efesierbrevet kapitel 5 läser vi: underordna er varandra i Kristi fruktan. Den här söndagen handlar om enheten i Kristus och betydelsen av enhet. Och nu ska det sägas att det är få tider i kyrkans historia som så starkt präglats av enhetssträvanden som just vår tid. Och bara här i vårt land så kan vi lägga på komma ihåg förra årets reformationsjubileum då påven kom på besök och Svenska kyrkan hade denna ekumeniska överenskommelse att vi förpliktar oss till enhet på ett antal punkter. Och vi har runt omkring oss denna sammanslagning av flera samfund till ett samfund som kallas för ekumeniakyrkan. Och så har vi också dessa rörelser ibland oss där kristna märker att vi inte så många längre. Och så försöker man att hitta allianser, man söker att stötta varandra om möjligt för att etablera en motkultur när sekulariseringen plågar Guds folk desto mera. Men likväl finns i dessa rörelser som vi lägger märke till under enhetens flagg ändå djup oenighet. Där själva enhetens fundament inte alltid är självklar. Och vi måste fråga oss vad enhetens fundament är. Och nu talar jag inte bara om en enhet i läran eller i enhet om hur vi ser på Guds bud, utan också om hur vi ser på oss själva som kyrka. Man kan vara helt ett i läran, men skillnaden i hur vi tillämpar den i våra liv kan vara så stor. Där den ene stoltserar med sin lära och med sin trohet, och där den andra famlar efter den ledning som Bibeln och läran ger till hjälp för sitt eget mörker, ovisshet. Och man kan vara ett i den kristna moralen och synen på vad Guds bud är. Men där den ene tillämpar den så att man stoltserar med att vara emot vissa populära synder i samtiden. Men där den andra slår sig för sitt eget bröst i sorgen över att inte kunna vända sig till Herren med ett odelat hjärta. Som första budet befaller. Och om vi stannar upp ett ögonblick inför denna gamla självförståelse av vad kyrkan är. Nämligen ett sjukhus för syndare. Så strålar vi samman hit av den anledning. Att den synd jag bär med mig och har inom mig, den tar död på mig. Evigt, för evigt, om inget görs åt den saken. Och då möts vi här och kommer in under detta tak av denna anledningen att syndares frälsare och vän är här med nåd och förbarmande, utan vilken vi skulle vara hopplöst utlämnade åt oss själva. Och här i hans kyrka har tiggare av alla folkslag och sorters kategorier av människor fått nys om att här finns det bröd. Livets bröd. Och så kan du lägga märke till tiggarna runt omkring dig. Här behöver jag inte bli så förvånad över att de andra är så sjuka och så fattiga. Här har de kanske inte fått till det varken med sin lära eller med sitt liv. Men vi underordnar oss varandra som aposteln uppmanar oss. Därför att vi var och en är dödligt sjuka själva. Och antagligen också de andra. Och vi gör det i Kristi fruktan. Och vad betyder det? Jo, han är sanningen. Han är vägledningen för all ära och allt liv. Och det ligger i honom, i hans ord, och inte i oss själva, eller i vårt förnuft. Utan vi är tiggare. I ditt ljus ser vi ljus, och utan ditt ljus så ser vi ingenting. Hur mycket vi än tror om oss själva, hur kloka vi än är i denna världen. Och läran, den är livet. Därför att han talar om Jesu försoningsstöd för syndare. Att tiggare kan få lämna detta brödhus med en rikedom som inte bara varar tills döden skiljer oss åt, utan ända in i evigheten. Helt oförtjänt förvisso. Därför att Kristus utgav sin kropp på korset, utgöt sitt blod, och nu räcker det åt fattiga, syndiga människor till nåd, till liv, till rikedom, till salighet. I inledningen av gudstjänsten, i vår syndabekännelse, så bereder vi oss för detta möte med Kristus, hans nåd och barmhärtighet. Och nu vi kallar att underordna oss varandra i Kristi fruktan. Och det betyder till att börja med att vi här inför Guds ansikte låter synd vara synd, så som han har talat. Och när vi stämmer in i syndabekännelsen högt, så medger vi ju också för varandra att vi är tiggare, vi är syndare och har inget här att göra som har med förtjänst att göra. Och då underordnar vi oss varandra. Våra händer måste tömmas på allt eget, och tomma händer sträcks fram. Och så när vi sedan faller på knä i nattvarden, då underordnar vi oss också varandra på nytt. När vi träder fram, faller på knä, ödmjukar oss inte bara inför Herren utan också inför varandra. Jag är en syndare här för att ta emot den nåd som nu räcks mig in i min tomma hand. Och så ser jag också på de andra tomma händerna eller tomma munnarna att de också behöver samma nåd och frälsning. Och så när vi reser oss, då har något hänt med oss. Då har något hänt med oss var och en. Vi har nämligen blivit ett som benådade syndare, berikade tiggare, med Kristus som både Herre och frälsare, med sitt ord och med sitt bord. Och så går vi härifrån som hans kropp, till alla får vi del av ett och samma bröd, Kristi kropp för dig utgiven. Och låt oss därför böja oss inför honom, underordna oss varandra i vår syndabekännelse och bön om förlåtelse. Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord och gärningar. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit.
Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Jesu Guds sons blod renar oss från all synd. Detta litar jag på och vill ta emot förlåtelsen för Jesu Kristi skull.
Till dig som ber om dina synders förlåtelse säger jag på Jesu Kristi uppdrag. Dina synder är dig förlåtna i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Kära Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Allsmäktige evige Gud, du som samlar de förskingrade och bevarar din församling, ge ditt folk enhetens nåd så att vi flyr all söndring och alltid följer din kyrkas Herre och herde. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Hör Herrens ord på den 14:e söndagen efter trefaldighet. Den gammaltestamentliga läsningen är hämtad ifrån profeten Jesaja, kapitel 62. På dina murar, Jerusalem, har jag ställt väktare. Varken dag eller natt får de någonsin tystna. Ni som ropar till Herren, unna er ingen ro. Och ge honom ingen ro förrän han fast grundar Jerusalem och gör det till en lovsång på jorden. Hör också Herrens ord i dagens episteltext. Så skriver aposteln Paulus i Efesierbrevet kapitel 4. Jag uppmanar er därför, jag som är en fånge i Herren, att leva värdigt den kallelse ni har fått. Var ödmjuka och milda på allt sätt. Visa tålamod, ha fördrag med varandra i kärlek. Var ivrig att bevara andens enhet genom fridens band, en kropp och en ande. Liksom ni kallades till ett hopp, det som tillhör er kallelse, en tro, en Herre, en tro, ett dop, en Gud som är allas fader, han som är över alla, genom alla och i alla. Så lyder Herrens ord.
Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Johannes i det 17:e kapitlet. Liksom du har sänt mig till världen, så har jag sänt dem till världen. Och jag helgar mig för dem, för att de ska vara helgade i sanningen. Men inte bara för dem ber jag, utan också för dem som genom deras ord kommer att tro på mig. Jag ber att de alla ska vara ett, och att så som du, Fader, är i mig och jag i dig, också de ska vara i oss, för att världen ska tro att du har sänt mig. Och den härlighet som du har gett mig har jag gett dem, för att de ska vara ett liksom vi är ett, jag i dem och du i mig, för att de ska vara fullkomligt förenade till ett. Då ska världen förstå att du har sänt mig och har älskat dem så som du har älskat mig. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Nåd och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus, låt oss be. Vi tackar dig, Herre himmelske Far, för att du i din stora kärlek och barmhärtighet vill möta oss här idag. Vi tackar dig för att du har sänt Jesus Kristus som vår frälsare och Herre. Tack att vi får tillhöra honom. Tack att vi får leva med honom här. Och att du har ett evigt himmelskt mål åt oss. Och vi ber dig, Herre, att du med din gode helige ande öppnar våra hjärtan och sinnen och kommer in och arbetar med oss var och en idag. Att du leder oss på den goda och eviga vägen. Amen. Precis efter vårt evangelium idag ber Jesus: Far, jag vill att där jag är, där ska också de som du har gett mig vara med mig. Låt dem få se min härlighet som du har gett mig. För du har älskat mig före världens skapelse. Jesus, han ber innan han som den store överste prästen bär fram som sig själv som ett fullkomligt och evigt offer inför Fadern. Och vi hör här vad som fyller Jesu hjärta, hans tankar inför detta oerhörda lidande. Allt handlar om detta för honom. Att du och jag och alla människor ska få vara där han är. Det var därför som han kom. Han kom för att rädda dig från synd och död och ge dig del av den härlighet och glädje som han själv har och har haft från evighet. Än idag fylls hans tankar av detta med människors frälsning. Och han ber för dig nu inför sin fader. Han vill genom sin ande leda, trösta, hjälpa dig med ordet och sakramenten. För att du ska nå till målet och få möta honom öga mot öga i hans härlighet. Då kommer alla Guds barn att få märka att de är fullkomligt lika Jesus i helighet och härlighet. Och att de är älskade av Fadern lika högt som han älskar sin enfödde son från evighet. Men det som där och då blir synligt, det äger redan nu varje Guds barn. Men de ser det inte. Men var och en som genom dopet och tron är förenad med Jesus, inför Fadern strålar han och hon redan nu med samma härlighet som Fadern gör. Och han säger samma sak om dem som han säger om Jesus: Du är mitt älskade barn, i dig har jag min glädje. Från början så skapades människan till att vara lik Kristus. Låt oss skapa människor till vår avbild, hör vi. Och i Kolosserbrevet hör vi att Kristus är den osynlige Gudens avbild. Människan skapades för att tillhöra honom, för att återspegla hans helighet och härlighet, hans godhet och kärlek. Enheten i Kristus var fullkomlig. Och livet var så överflödande gott där i paradiset på ett sätt som vi nu inte kan föreställa oss. Lögnen och synden förstörde enheten. Relationen till Gud bröts och medförde en djup splittring mellan människor. Och den enskilde människan blev rotlös och vilsen utan gemenskapen med honom som hade skapat dem. Detta var outhärdligt för Gud. Hans hjärta vände sig i honom. All hans barmhärtighet vaknade. Hans skapade människor hade gått bort. Och så sände han sin son för att rädda oss, för att föra oss tillbaka. Och så kom Jesus och han säger till oss, vi hör han säga: Jag helgar mig för dem, för att också de ska vara helgade i sanningen. Jesus helgade sig för oss. Han avskilde sig helt. Han gick helt in i sin kallelse att genom sitt offer vinna oss tillbaka till Gud. Därför kan vi bli helgade i sanningen. Och sanningen, det handlar alltså inte här bara om vad som är rätt, utan sanningen, det är djupast sett Jesus själv. Han är vägen, sanningen och livet. Han är själva verkligheten själv. Genom honom blir du helgad. Genom honom blir du avskild från synden. Och genom honom blir du rättfärdig och ren inför Gud. Och då är du helig. Och den som är helig kan vara i gemenskap med Gud. Så hade Jesus, som vi hörde, inte bara sina apostlar där och då i tankarna, utan också alla som genom det apostoliska ordet under alla tider kommer till tro på honom. Han ber att de alla ska vara ett och att de ska vara i oss, liksom du, far, är i mig och jag i dig. Djupast sett är denna bön redan besvarad. Skadan reparerades, enheten vanns genom Jesu kors och hans uppståndelse. Och Kristus är huvudet för sin kropp, kyrkan. Så att alla som tror på honom är ett. De hör ihop med honom och varandra. Samtidigt så är det Jesu innerliga önskan att den enhet som är en verklighet i honom också ska synas mer och mer. Och det i sin tur har också betydelse för hur stor framgång kyrkan har i att förmedla Guds ord. För det är Guds ord, inte enheten, utan det är Guds ord som skapar tro. Det säger Jesus alldeles tydligt. Och detta kanske vi kan förstå lättare om vi vänder på det och ser på den negativa sidan. Ju mindre kyrkan håller fast vid Guds ord, ju mer falsk lära som bejakas, desto mindre kraft blir det i förkunnelsen. För den helige ande kan inte bekänna sig till lögnen. Och ju mer synd som försvaras, ju mer ovänskap och konflikt som präglar församlingen, desto mindre trovärdigt blir vittnesbördet inför människor. Därför kan vi se att något av det allra viktigaste bidraget vi kan ge till missionen, det är att vi lever ett liv i helgelse. Var och en. Det innebär inte att vi blir felfria i människors ögon. Men det handlar om att synd aldrig blir försvarad. Utan att vi söker Herren, bekänner och tar emot förlåtelse. Världen behöver inga perfekta kristna. Men däremot kristna som ödmjukt bekänner sina misstag och samtidigt frimodigt peka på Jesus Kristus som har gett dem förlåtelse, glädje och hopp. Det behöver världen. Och aposteln uppmanar oss i dagens epistel att vi leva värdigt den kallelse ni har fått. Var alltid ödmjuka och milda. Var tålmodiga och överseende med varandra i kärlek. Gör allt ni kan för att bevara andens enhet genom fridens band. Här ser vi alltså att enheten är något givet, andens enhet, och att det är nödvändigt att vi lever i helgelse för att enheten ska bevaras. Därför hamnar ju min egen relation till Gud och min relation till mina trosyskon i fokus. Därför får vi aldrig avsluta kampen emot det egna köttet, mot synden som bor i oss. Nej, istället så kallas vi, som aposteln skriver, till att se på oss själva som att vi är döda från synden och lever för Gud i Kristus Jesus. Romarbrevet 6. Synd är helt enkelt någonting som inte hör hemma i våra liv. För vi är döda från den. Och nu lever vi för Gud i Kristus. Lägg märke till en sak. Aposteln skriver inte att synden är död, utan han skriver att vi är döda från synden. Synden lever tyvärr, och det märks smärtsamt ofta. Den lever fortfarande in i hjärtat. Men vi är döda från den, så att den inte ska ha något inflytande över oss, ingen makt över oss. För nu lever vi under nåden i Kristus. Vi känner synden inom oss så länge vi lever här på jorden. Men just därför får vi inte låta den regera över oss. Så när Guds ande påminner oss om något i vårt liv som bryter mot Guds goda vilja, så ska vi aldrig försvara synden. Antingen det är det yttre, saker som du eller jag gör eller säger, eller om det är dina tankar, kanske tankar om andra människor. Om det handlar om begär, kanske begär till pengar. Eller om det handlar om syndiga, orena fantasier. Om vi försvarar det och lever i det, så får det konsekvensen att du stänger dig själv för andens röst och börjar komma bort ifrån Jesus. Men det kan också få konsekvenser i relationen till andra. Att det bryter ner gemenskapen när en synd som är försvarad inom dig till slut kanske får uttryck. Och så nämner aposteln Paulus till exempel vredesutbrott, avund och själviskhet som exempel på köttets gärningar. Och vi vet hur det bryter ner. Vi måste ha klart för oss att synden är en makt, en stark makt, och den kan vi inte besegra själva. Den besegras endast genom att vi lever i och av Guds nåd i Kristus. Så behöver vi alltså leva i Guds ords ljus var och en, och i den överflödande nåden i Kristus. När vi gör det så blir vi också mer och mer präglade av gemenskapen med Jesus och kan bli mer lika honom. Och då kommer vi också över på detta med relationen till syskonen i tron. Om vi ser att gemenskapen bryts ner av egoism, fientlighet, gräl och avundsjuka, så byggs den upp och enheten blir tydligare när vi präglas av Kristi sinne i kärlek, barmhärtighet, ödmjukhet och så vidare. Hurdan är då Jesus? Vi ska stanna inför ett perspektiv, hur han handlar. Han tillräknar aldrig sin församling några synder. Det sker aldrig att Jesus tillräknar och lägger skulden för församlingens synder på församlingen. Du hör aldrig att Jesus säger: kommer du ihåg det där som du gjorde då? Hur illa det var. Det kanske var förra veckan eller för 5 år sedan. Nej, Jesus tillräknar aldrig dig din synd. Han säger istället: det var jag. Det är min synd. Jag har tagit den på mig. Jag har burit den i min kropp till korset. Den är borta, den är sänkt i nådens hav. Den är utplånad, den finns inte mer. Och därför är det omöjligt för Jesus att anklaga dig för din synd. För den finns inte mer. När Jesus talar strängt till oss, så är det inte för anklaga och döma oss. För han har inte kommit för att döma världen, utan för att världen ska bli frälst genom honom. När han talar strängt till dig, så är det för att han vill varna dig om du går på fel väg. Han vill omvända dig. Han vill föra dig tillbaka in på den goda vägen i gemenskap med honom. Detta ger ju oss också perspektiv på hur vi är kallade att leva med varandra i större och mindre gemenskaper. Och på ett sätt blir det allra tydligast när vi tänker på det Bibeln lär oss om hur vi gifta män ska leva i förhållande till våra fruar. Aposteln skriver ju lite senare i PC-brevet: ni män, älska era hustrur så som Kristus har älskat församlingen och offrat sig för den. Detta innebär ju att maken är kallad att utge sig, uppoffra sig totalt för sin hustru. Men också att han, som den som är huvudansvarig, liksom Jesus för församlingen, aldrig kan anklaga hustrun för hennes synder. Vi kan i kärlek och ömsesidigt behöva tala ut med varandra. Men jag som make kan med Kristus som förebild, han som har förlåtit mig min stora synd, aldrig tillräkna henne hennes synd. Så att jag håller fram den, påminner om den och anklagar henne för den. Istället är jag kallad att älska henne som Kristus älskar sin församling. Och därmed också som Kristus räkna hennes synd som mitt ansvar. Tänk vilken förutsättning det ger för goda äktenskap. Där mannen tar sin kallelse på allvar och där makarna tillsammans underordnar sig varandra i fruktan för Kristus, som vi hörde om tidigare. Tillsammans leva i syndernas förlåtelse. Men detta förhållningssätt kan vi tillämpa på våra övriga relationer också. Vi har så lätt för att gräva i och påminna varandra om andras felsteg. Luther, han talar radikalt om detta i förklaringen till 8:e budet i Stora katekesen. Det är inte för någon tillåtet att offentligt tala klandrande om sin nästa, även om man ser honom synda. Om man inte själv har särskilt uppdrag att döma och straffa. Alltså, om inte jag har ämbetet, tjänsten i samhället att döma och straffa, så har jag inte tillåtelse att tala om min nästas synd, även om jag ser den. Se och höra att min nästa syndar kan jag väl. Men att omtala det för andra, till det har jag ingen befallning. Rusar jag iväg, dömer och fördömer, så drar jag på mig en synd som är värre än den andres. Men vet du något? Ser du något? Så gör av dina öron en grav och skotta igen den. Tills du får i uppdraget att vara domare och ämbetets vägnar straffa. Men vänta nu. Nu är det inte tanken att jag eller du ska tänka på den andra som brukar skvallra. Nej, detta var ett ord till dig och till mig. Är det jag? Hur förhåller jag mig? Far jag runt och sprider information eller rykten och anklagar andra för synd utan att ha den kallelsen? Sådant är oerhört nedbrytande. Men tänk vad positivt när vi som enskilda låter ljuset falla på oss själva först, så att vi ser vårt stora behov av förlåtelse själva och sedan tänker och talar väl om min nästa och tyder och tolkar allt till det bästa. Men du, kanske både du och jag frågar oss: vad ska jag nu göra? Jag står här avslöjad av Guds bud. Jag har inte förhållit mig till min broder och syster på det sätt jag borde, på det kärleksfulla, ömsinta sätt som jag borde. Då får du nu vända din blick till Jesus. Och så får du höra honom säga: mitt blod renar dig från all synd. Du är ren i honom. Du har genom dopet och tron kommit in i hans kyrka. Du har kommit upp på Sions berg. Och han säger genom Hebreerbrevets författare att du har kommit till det nya förbundets medlare, Jesus, och till det renande blodet som talar starkare än Abels blod. Du har kommit in i gemenskap med den nya förbundets medlare, han som står emellan dig och fadern. Och vi vet att Abels blod ropade till Gud om synd, om att mord hade blivit begått. Men nu säger skriften att Jesu blod talar starkare än Abels blod. Det innebär att det spelar ingen roll hur högt dina egna synder skriker i dina egna öron. Det är helt omöjligt att de ska nå till Gud. För Jesu blod talar alltid starkare. Och Jesu blod säger till fadern att denne är rättfärdig, denne är felfri, han är ren, hon är fullkomlig, för hon är renad i lammets blod. Hon är mitt älskade barn. Och så får du leva i den glada vissheten om att dina synder är förlåtna. Om du har betett dig illa mot någon, ja, då får du söka upp henne och be om förlåtelse. Och om någon gjort dig illa, så får du förlåta henne eller honom, som Gud i Kristus har förlåtit dig. Om såren har blivit djupa på grund av det medmänniskan gjort, så får du be Gud om hjälp. Och kanske också behöver du hjälp i själavård i samtal med broder och syster, med någon du har förtroende för. För att bearbeta. Och så att du med tiden kanske inte bara förlåter med din mun, utan att också förlåtelsen får komma ner i hjärtat. För ibland kan skadan ha blivit stor. Och det är så oerhört viktigt att vi har ödmjukhet inför varandra. Så att vi tänker på det. Och inte kräver för stora ting av vår medmänniska. När du så lever ditt liv i Kristus under nåden och förlåtelsen, när du låter den helige ande leda dig och bevara dig genom nådens medel, så kommer du en gång med ofattbar glädje, med en fröjd som du inte nu kan tänka, att få uppleva hur Jesu bön går i uppfyllelse. Fader, jag vill att där jag är, där ska också de du har gett mig vara med mig. Då får du märka att denna bön gick i uppfyllelse rent konkret på dig. Då är du hemma. Och du kan veta att Jesus vill ha dig hem. Och du kan veta att han som vill det, det är han som har all makt i himlen och på jorden. Och det är inte genom din egen förmåga, genom din egen kraft, utan genom Guds kraft som vi ska bli bevarade och nå målet. Amen. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Så som det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet. Amen.